Disclaimer. Jag har nu läst Mason Greenwoods pappas uttalande en gång till. Jag vill ändra min åsikt lite där. För att jag tycker att det är helt otroligt att han inte nämner att hans dotter har blivit slagen gul och blå, bokstavligt talat. Och att han inte nämner ett skit om det. Utan faktiskt bara pratar om Mason Greenwood av någon anledning. Vilket gör hans uttalande mycket värre. Nu när jag verkligen har läst igenom den ett par gånger. Eftersom att vi bara gjorde det precis där och då. Så jag tänkte inte hela vägen. Nu har jag tänkt hela vägen och har bestämt mig för att det är vidrigt. Jag har kollat med Joel och han tycker likadant.
Fotboll är allt vi begär. Snett inåt, bakåt och hörnvariant. Topp och missar från Anfield till gräsrötterna.
Kör vi igång Simon, 3-2-1. Bra, då är vi färdiga med jingel och presentationer och ni ska vara hjärtligt välkomna till Gräsrötter podcast. Episod 26, va? Mm. Jag tror det.
Jag har tappat räkningen, men vi är, någonstans där är vi.
Oss kan ni följa på sociala medier. Vi tänker att vi gör som rutin att vi kör den här rundan för er som är nya lyssnare.
Vi drar det i början.
Med tanke på vad som har hänt den här veckan så tror jag att det kommer vara en hel del nya lyssnare om jag gissar rätt. Så ligger det till. Vi pratar ju om fotboll generellt. Framförallt när Premier League-säsongen är igång så är det mycket Premier League. Det är också en del andra ligor och landslag och sådär. Men också självklart att ni får ställa frågor. Och eftersom att det har spelats väldigt lite fotboll förutom afrikanska
senaste
mästerskapen
veckan, ja.
Och en del...
Det har ju varit VM kvar för Sydamerika och de är också Nordamerika.
Precis. Så det har varit en del. Jag har inte hunnit se så mycket faktiskt.
Nej, inte jag heller. Sen har inte det tyvärr lockat lika mycket med afrikanska i och med att det är ju... Ja, men det har inte varit riktigt samma grej att följa det. Jag försöker kolla på någon match och så, men det... Mm. Ja, tyvärr. Det har inte lockat riktigt... Så
nej,
mycket som jag hoppats.
Just som vi pratar så är det ju Ekvatorial Guinea mot Senegal.
Yes.
Så vi har den lite i bakgrunden här ifall att det händer någonting extraordinärt. Ja. Men vi finns ju på Instagram då, Gräsrötter heter vi där, eller Grasrotter. Som ni kan in och följa, där händer det mesta. Vi kan väl glida in lite på din mytomspunna packlack.
Kom in på FIFA här, ja.
Mm, men vi kanske kan spara det för vi har större fisk att fritera först.
Ja.
Men
den ska friteras.
Vi trillar nog onekligen in på det ändå sen. Och sen så finns vi på Patreon då, för er som är Patreons så ger vi ju er minst 20 minuter extra varje vecka som bara är för er, där vi svarar på frågor och har lite mer djupgående diskussioner kanske än vad vi hinner med i det vanliga avsnittet, och vi kanske tar grejer som vi inte hinner med helt enkelt.
Nej, precis.
Utan det är ett 20 minuter extra för er som betalar $1 per avsnitt. Och det är vi ju otroligt tacksamma för. Jag har trillat in ett par nya den här veckan. 3 stycken tror jag.
Perfekt.
Så det går bara bra. Men vi måste ju prata om kanske det mest uppenbara och
största just nu i fotbollsvärlden.
Ja, men det måste det ju vara.
Det
kanske är att man är lite anglofierad eller engelsk.
Ja, men
vinklad,
det måste ju vara störst i hela världen ändå i och med vad...
Ja,
just
och det är ju
Mason.
Tråkigt att det ska vara så med tanke på hur mycket roligt som faktiskt har hänt. Alltså
det är klart.
Den här veckan som har skett nu, eller som har gått, det har ju varit otroligt många spännande värvningar och svensk kopplingar där. Och vi trillar in på det sen, vi lovar, eftersom att det inte finns så mycket fotboll att prata om. Men vi måste väl prata först om Mason Greenwood. Och jag tänker att de som klickar in bara för att lyssna på det, varsågod, här får ni det. Det första som händer. Där ju Mason Greenwood står, det verkar också vara så att det är många, jag la ut en TikTok om detta så fort jag fick reda på detta. Och den har i talande stund 125 000 visningar.
Fullt förståeligt.
Ja, men det köper man ju, och det är typ ingen annan i Sverige som har nämnt det här. Jag såg att det är en kille som heter Elias någonting pratar om det också, men jag tror att jag var först, och det är därför som den har så mycket visningar. Men Det var ju, alltså på morgonen när jag vaknade så var det massor som hade hört av sig till mig i DMs, alltså dussintals.
Ja, jag såg det dels genom att folk hade skrivit till oss på Instagram på Gräsrötten. På Instagram, ja, och jag var en gammal lagkompis som hade snappat mig på förmiddagen och frågat om jag hade sett vad det var med Greenwood. Så jag bara, nej, jag måste in och kolla.
Och det är ju inga dåliga grejer.
Nej.
Eller jo, det är ju jättedåliga grejer.
Det är väldigt dåliga grejer.
Men det är ganska grova grejer.
Jo, ja.
Så vi vill kanske varna för att det är ganska känsliga ämnen vi gör oss in på här nu.
Ja.
Och det som har hänt då är ju att han har haft en flickvän sedan länge.
Ja.
Åtminstone länge för att vara 20 år. En tjej som heter Harriet Robson. Som har figurerat på hans sociala medier i dryga 1,5 år ungefär. Och hon har ju också skapat sig en liten egen following. Så hon är ju ganska stor på sociala medier också. Framförallt på TikTok och Instagram då.
Ja.
Där hon har visat delar av deras förhållanden. Och det har väl inte sett ut som något annat än att det är ett vanligt ungt par.
Ja. Inget märkvärdigt så, men...
Nej, men sen var det ju då drygt år sedan, det måste vara nästan, ja, men det är nog 1,5 år sedan typ, som hon la ut, eller det läckte tror jag, en video där han sätter sig i bilen med henne och om jag minns det rätt, jag skickar det till dig Simon så du kan slänga in det här, men det är någonting med att han sätter sig i bilen och säger let's go home so we can fuck.
I've got home so I can fuck. From daddy's dick.
Yeah.
And then he's dick.
Och efter, och säger det på ett jävligt märkligt sätt. Alltså så här som du inte säger, framförallt inte om det är en kamera som spelar in skiten.
Men lite grisigt liksom.
Ja, men lite, ja, så. Och, men det är också svårt att veta eftersom att det kanske är deras jargong.
Ja, det vet man ju aldrig, men det... Det känns lite misstänksamt ut.
Misstänksamt eftersom att det är en kamera som spelar in det. Ganska korkat.
Oh ja.
Kan man ju tycka. Och sen så typ så här, också märkligen så att ta tag i henne och typ peta henne i näsan.
Ja, jag har inte sett själva videon.
Nej, men jag skickar den till dig sen. Och petar henne i näsan och käkar upp det.
Okej, okay. Det gör det ännu konstigare.
Och det figurerade lite på sociala medier då och folk var så här, haha Mason, han är ju så tokig. Alltså typ så här.
Vilket busfrö.
Ja, men lite så.
Ja, man tog det med en klacksparken då lite så här, att det var ingen liksom,
ja,
varning om att han kan bete sig illa, utan...
Det är ju det som är grejen med såna här saker, att med många av sådana grejer så är det så här, ah, varför visste vi inte? Så är det ju nästan alltid så att, alltså, ser man det, en sån grej från första början, så jag reagerade väl precis som alla andra och tänkte, ja, märkligt. Men det var ju inte så att man märkbart tyckte att Harriet var obekväm eller någonting sånt, utan det kändes bara som ett nykärt par, ja. Typ, fast att Mason var lite
lite goofy.
Bananas.
Ja, men lite så.
Så.
Ja.
Och det dog ut ganska fort liksom. Och sen så kommer ju nästa skandal då med Phil Foden och Mason Greenwood. Det har vi pratat om.
Ja.
Med den isländska skandalen.
Ja, exakt.
Där jag också vill rätta mig. För att jag såg ju från flera källor att det skulle varit minderåriga tjejer som de bjöd upp. Men så alltså var inte fallet.
Nej.
Utan kvinnorna var i myndig ålder. Det tar ju dock inte bort faktum.
Nej, det gör det ju inte. Men sen så kanske det...
Det mildrade något.
Ja, något, men inte tillräckligt.
Men faktum kvarstår ju.
Ja,
liksom.
Exakt.
Två män som är i öppna eller tydliga förhållanden. Offentliga förhållanden. Mm. Och Phil Foden som dessutom både har fru och barn.
Ja.
Men där var det var ännu en grej ifrån, kring Mason Greenwood. Och där kan jag tycka i efterhand att där hade man kunnat vara lite mer uppmärksam.
Ja.
Och tänka att ja, fast det här är två grejer nu.
Mm. Som är lite konstiga sen. Det är klart det ringer varningsklockor ändå.
Mm. Och sen igår natt så kommer det ju då ut där Harriet Robson själv lägger ut på sina sociala medier, på sina stories, videoklipp och bilder och ljudinspelningar ifrån skador som hon menar är Mason Greenwood som har förorsakat. Det är en video, den första videon där i den händelsesekvensen där. Mm. Där hon har alltså en, alltså inte bara sprucken läpp, utan den är alltså helt uppkuttad.
Oh, ja, ja.
Alltså, och det,
hela munnen ser helt förstörd ut.
Ja, och det bara forsar blod ner liksom för hela urringningen och ner liksom mot magen. Ja. Ja, det är så...
Det blöder ordentligt, gör det.
Ja. Ja. Och som blåmärken överallt. Det är på arm och det är på lår och det är på...
Det är stora blåmärken också. Det är ju liksom...
Det är sådana som man får, du vet,
när
man...
Det är en handstol liksom, nästan.
Ja, men det är sådana som man typ... När man har fått ett knä i låret, ja, på men en lite match, så. Typ. Sådana, ja. Alltså riktiga lårkakor.
Ja, exakt.
Och så några mindre skrapsår och blåmärken.
Men hon ser ganska misshandlad ut.
Ja, verkligen. Mm. Inte ens lite liksom. Nej. Utan det är helt uppenbart. Och sen är det ju då en ljudinspelning. Mm. Där det bifogade jag i min TikTok-video. Och jag märkte att jag är nog ganska så bra på att urskilja brittisk slang.
Mm.
Eller brittisk jargong, för att jag tittar på så mycket brittisk media, och framförallt så tittar man ju mycket på, alltså, brittiska YouTubers och sånt.
Mm, exakt.
Så jag tycker mig förstå ganska mycket. Det är samma sak när typ jag har försökt få min flickvän att börja titta på Sidemen.
Mm.
Med KSI och de här stora brittiska YouTubersarna, och hon fattar ju inte deras, hon fattar inte vad de säger.
Nej, jag är med.
Men
de har lite speciellt.
Ja, men det är det, och det är mycket slangord,
ja,
och väldigt så här, ja, flummigt.
Mm.
Och jag märkte det, att det var många som kommenterade så här: jag hör inte ett ord av vad han säger.
Nej. Det märkte jag också till en början, att jag inte hajar, men jag kände till, alltså jag känner igen lite av orden också, eftersom jag sett sådana videos innan, så att jag fattade en del, men inte allt.
Men det han säger då i det här ljudklippet är ju att han vill att hon ska sära på benen.
Mm.
Och att hon säger nej, och han säger jo, det gör det. Och inte jo som i jo, utan han skriker liksom. Ja.
Han är arg, riktigt
arg.
Han är
riktigt förbannad på det här.
Man hör att han känner att han vill liksom tvinga henne till det. Det hörs ju på rösten.
Och sen är det... Och sen så kallar han henne för twat, som ju betyder kvinnligt könsorgan.
Mm.
Och sen så frågar hon ju så här, alltså Mason, varför gör du det här?
Mm.
Så säger han då, because I asked you politely.
Mm.
Och det, alltså den var sån här, bara, aha. Ja, men då så.
Ja, lite så. Då, ja, aha, så du frågar, om du det. Frågar snällt, ja, men det är klart, då ska jag väl göra det.
Så får man ju skrika för det, liksom. Det står ju i grundlagen.
Ja, exakt.
Ja. Ja, men det,
nej, det är så puckat så det, man, ja, man blir bara irriterad.
Ja, nej, men det är... jag vet inte, alltså jag blev så fruktansvärt berörd av detta. Alltså jag vet inte varför. Ja. Det är ju vissa grejer.
Nej, men det blir jag som, med, för att det är så... Jag vet inte hur jag ska förklara det, men det är så grisigt och liksom bara... Ja, jag vet inte hur man ska formulera sig egentligen. Man blir bara arg och, som du säger, berörd på samma gång, för att det är så... Det är så långt ifrån min värld liksom. Det är så sjukt att man bara... Ja, jag vet inte vad man ska säga. Men...
För jag satt verkligen och dels researchade allt, läste alla trådar på Twitter och alla TikTok-videos och allas synpunkter på detta. Och har kommit fram till att det är alldeles för många som fokuserar på annat.
Ja.
För det som har hänt här, om du tar bort att Mason Greenwood är en framgångsrik fotbollsspelare, så det som har hänt här, det är att en ung man har misshandlat både fysiskt och uppenbarligen psykiskt en ännu yngre kvinna.
Mm.
Det är det som har hänt.
Ja.
Och det finns tydliga bevis. Alltså alltså det här är ju
liksom... Ja, det är både ljudbild och liksom... Ja, men det är alla
ljudbild
bevis
som... och rörlig
bild.
Ja,
men exakt.
Det är ju liksom alla dimensioner av bevismaterial som du kan ha.
Ja.
Därtill då så är det ju allmänt känt att de ju har varit i ett förhållande under en lång tid.
Ja.
Så här, vem annars skulle det vara?
Ja.
Är det hennes farsa eller? Eller vad...
Ja, men lite så. Och varför, hon säger ju själv att det är han.
Mm.
Då hade hon ju, hade varit någon annan, så hade hon ju förmodligen, för man märker på henne att nu vill hon ju att folk ska veta, då hade hon ju förmodligen sagt någon annan om det hade varit någon annan.
Ja.
Ja.
Det finns ju ingen, alltså så här, jag tror ingen förstår, jag har haft vänner som har varit utsatta för, ja, förtryck,
ja,
utav sin respektive. Och jag tror inte någon kan förstå, och jag förstår inte det heller, eftersom att jag inte har varit utsatt för det, hur svårt det är och hur jobbigt och hur starkt det är att prata om det här.
Ja, och berätta det, ja.
Mm.
Ja, det är klart, man måste vara livrädd för att göra det.
För det är ju det jag tycker att många liksom inte tänker på. Folk kallar henne på riktigt alltså för clout chaser. Alltså att man letar uppmärksamhet liksom. Mm. Men man är så här, utav all uppmärksamhet, var inte uppmärksamheten, jämför uppmärksamheten med att vara Mason Greenwoods flickvän,
mm,
och att jämföra det med uppmärksamheten att vara tjejen som anklagade Mason Greenwood för att göra alla de här sakerna. Vilken utom uppmärksamheten är trevligast att ha?
Ja, men lite så.
Den förstnämnda.
Ja.
Så det kan ju inte vara på det sättet liksom.
Nej, det är det inte. Det är klart hon inte söker uppmärksamhet. Det är ju, då har man gått ganska långt liksom, som du säger. För det är ju negativ uppmärksamhet egentligen.
Som ja, du säger, vad får hon ut av det?
Nej, hon får ju inte det. Det jag menar, som du sa innan det då, att bara säga att jag är Mason Greenwood, en känd fotbollsspelares flickvän, hade man ju tagit alla dagar i veckan istället.
Liksom det bästa som kan hända är att hon får juridisk upprättelse.
Ja.
Det hon måste tugga i sig, tyvärr, är ju att det kommer att finnas folk som för alltid kommer att se henne som problemet där.
Ja.
Och det är så jävla sjukt,
ja,
att det faktiskt kan vara så. För jag tittade ju liksom, jag försökte bevaka mina kommentarer så gott det gick, men det sitter ju folk där och kommenterar att hon är problemet. Och man är så här,
ja, då är man, ja, ganska trångsynt om man anser att hon är problemet i det här fallet.
Mm.
För jag menar, jag kan tänka mig också att det finns folk som bara, men han, om skyddar honom just för att han är fotbollsproffs. Man vill säga, men han är ju människa som alla andra.
Mm.
Ska han bara för att han är kändis liksom kunna göra lite som han vill med kvinnor liksom?
Precis, för det är ju där många, tycker jag, landar. Där många säger, alltså, för de menar inget illa, men de säger han har förstört sin karriär.
Ja, det också. Men det är, ja, inte det är som är det primära.
Nej.
Nej,
först och främst så har han ju förstört en annan människas liv.
Ja,
det är väl,
han har ju ärrat henne för livet.
Ja, nej, men det, ja, det, alltså, alla det som känner någon som har varit en del av ett liknande förhållande vet att det där sitter kvar.
Mm. Ja, det är inte, går inte bort på en vecka liksom.
Nej, och det gör saker med en människa på ett sätt som du inte kan ersätta med pengar. Precis som vi pratade om med rånarna.
Ja, liksom. Exakt. Det är liksom det ärrar folk.
Ja, det gör verkligen det.
Ja.
Nu gjorde Senegal.
Nu bara skiftar vi känslor här.
Men det kanske var bra, för det blev, ja, lite väl, ja, djupt där.
Nej, men det är alltså, jag har bara läst att de hade skrivit på Twitter, Manchester United, med lite, för jag bara funderar på vad kommer hända med honom nu. Jag tänkte direkt, hoppas han hamnar i fängelse, för att det är liksom, det här är inte okej. Och Manchester United hade ändå sagt att ja, men de har skrivit så: Mason Greenwood will not return to training or play matches until further notice. Så att han kommer inte få träna eller spela matcher tills vidare. Och det jag tror inte han kommer få göra det alls mer. Om jag får gissa. Men det...
Jag sticker ut hakan och säger, eller sticker ut hakan. Men jag säger så här: river de inte Mason Greenwoods kontrakt, Så allvarligt talat, det är inte ett skämt, det är ingen överdrift, utan då slutar jag faktiskt att heja på Manchester United.
Ja.
För då ser jag inget mer. För det är kontroverser kring Cristiano Ronaldo och hans anklaganden.
Mm.
Eller hans anklagelser emot sig. Skillnaden där är, tycker jag, att dels att det är väldigt länge sedan, dels att det finns många vittnen och att det finns många olika stories.
Ja.
Jag säger inte att han är skyldig, jag säger inte att han är oskyldig, men det är en helt annan sak än det som har kommit fram nu.
Ja.
För det här är saker som har hänt inom ett år. Man vet ju inte exakt när det här är. Alltså bilderna kan ju vara ifrån förra året.
Ja, ja, det kan ju vara.
Men det är ändå liksom...
Att de bara känner nu att nu vill jag släppa detta för att jag lyckas få med det på bild och video. Liksom.
Precis, eller att hon helt enkelt har samlat på sig alla de här grejerna för att kunna ha det när hon känner att hon är redo.
Mm.
Och det är en helt annan sak. Med Ryan Giggs så är det också mycket skit kring. Och där är det ju faktiskt uppenbara saker.
Vad är det med United? Ja, det... Alltså det är mycket skit där. Alltså jag vet inte vad det är de...
Ja, det är...
Förlåt att jag skrattar, men det är lite konstigt sammanträffande ändå att det är tre. Sen fattar jag inte klubbens...
Och då har vi inte ens nämnt Paul Scholes.
Nej, men alltså det är mycket...
Fotfetisch eller vad fan
är.
Men
fortsätt.
Det är... Och med Ryan Giggs där så tycker jag att det är vidrigt att han får sitta kvar, alltså att han ens är liksom med, liksom får sitta på Old Trafford varenda jävla vecka. Det är också sjukt. Och jag kan tänka att egentligen så har jag tappat så mycket för Man United bara på grund av de ställningstagandena.
Ja, fullt förståeligt.
Men i den här situationen, skulle de inte riva kontraktet på något så här uppenbart, då slutar jag faktiskt att heja på Man United. Ja. Då tänker inte jag supporta dem.
Nej, då drar man ju ner klubben i botten tycker jag. För att då tappar de ju all respekt folk har för klubben sen innan. Liksom. Jag menar, det här är ändå människor vi pratar om. Det är ju bara för att man är en fotbollsklubb och har fotbollsproffs och pengar att göra med, så kan man liksom inte bete sig hur som helst.
Nej, och framförallt...
Så det är bara riva och skicka han någonstans där han inte kan röra någon annan.
Men det som jag vill skicka med är, oavsett hur gammal du är, vad du har för koppling till Mason Greenwood eller Man United, alltså vad som helst, så vill jag bara skicka med, om det är någonting jag ska säga om detta, så skit i fotbollen. Och när du tänker på detta scenariot, så tänk bort allt som har att göra med fotbollen.
Skit i hans karriär påverkas.
Skit i hans vänsterfot. Mm. Skit i hur ung och lovande han är. Skit i hur många mål han har gjort. Skit i allting som har med boll och gräs att göra. Och tänk på vad som faktiskt har hänt.
Ja.
Så att du kan få en nykter bild på det.
Mm.
För jag blev så jävla illa berörd av detta. Utan att egentligen påverkas. Alltså jag har aldrig varit en liksom Mason Greenwood liksom fanboy. Jag har inga jättekopplingar till honom annat än att han är en han var en väldigt spännande ung talang.
Oh, ja.
Att jag är en United supporter.
Mm.
Men alltså hennes liksom lilla story där egentligen, alltså det är ju inte mycket.
Nej, det är
ju
inte mycket,
mer än en minut totalt. Nej. Men det berörde mig så jävla hårt. Och jag hoppas verkligen att allvarligt talat, att han dels får att hon får en rättegång som ger henne rättvisa, och att han får en dom som ger honom rättvisa.
Oh, ja.
Och att han inte spelar...
Att de inte väger in i den domen att han är före detta, hoppas jag, fotbollsproffs.
Ja, för det...
Utan han bedöms som människa och inte som fotbollsspelare också.
Mm.
Ja.
Oavsett hur dyr advokat han har råd med.
Ja, det hoppas jag de skiter i, för det ska inte med saker att göra. Men tyvärr är ju pengar alltid en fråga med saker, men man får bara hoppas.
De har ju då lyckats få tag i Harriets pappa.
Okej.
Som har gjort ett uttalande.
Mm.
Där han säger: "The first thing we knew about this was at 6 a.m. this morning. It is dreadful. I'm just coming to terms with it all." Citat igen då. "As a father, you don't want to know things like that happening to your daughter. The police have been round and she has made a statement to them. She has told us that her phone has been hacked. We told her to take it down, which she has done, but it's out there now, so it's too late. She is devastated because she didn't want it released. We have known him since the under-21s. He has been a part of our family for 2 or 3 years." Så det är alltså längre än 1,5 år.
Ja, ja, ja.
2 eller 3 år. "The relationship has not been good for the last few months. She is completely devastated by it all. They were very much in love and have been together for a while. Their police are dealing with it now." Det är ju jättesvårt att göra, att bedöma detta, eftersom att det är citat i text. Det är väldigt svårt att veta vad han menar med detta.
Ja, det är klart.
Men jag tycker mig ju se ett mönster. Alltså, nu får ni ta mig med en stor nypa salt här. Men det låter ju inte som att han stöttar sin dotter typ.
Nej, jag kände, jag fick också lite så här. Jag trodde han skulle backa henne till 1000, men det kändes, jag vet inte, det kändes som han bara förklarat att de var ihop länge och att, nej, jag vet inte.
Framförallt det första, as a father you don't want to know things like that happening to your daughter. Menar han då att han inte vill veta av det? Eller att han inte vill
Nej,
att det
ska hända. Jag tror han menar liksom, som pappa vill man inte höra liksom sånt här. Man vill inte höra att sånt här har hänt sin dotter. Så tolkar jag det i alla fall. Men
det är ju jättesvårt tolkat. Det kan ju betyda att han inte vill veta av det och att han liksom inte står bakom henne.
Nej, exakt.
Men det kan också betyda att han menar att det är det värsta som kan hända mig.
Ja.
Det är väldigt svårt tolkat.
Ja, det är det.
Men oavsett så... det låter ju jättekonstigt att hon har blivit hackad.
Ja, och för han menar alltså att hennes telefon har blivit hackad och just därför har det läckts.
Ja.
Det känns ju konstigt tycker jag.
Ja, för att det är ju också alltså perfekt utklippt. Alltså det är ju väldigt väl utklippta grejer.
Ja, ja, ja.
Alltså det, jag tror att det ska
Nej,
ganska
det måste
mycket
vara hon
till
själv
för att
som
ska,
har gjort det.
Ja, det känns som så. För att det är väldigt väl... liksom bra bevis. Och varför skulle någon hacka hennes telefon för att komma åt de
grejerna? Ja, men lite så. Men det enda jag kan tänka logiskt är så här, om det är hon vågar inte säga något men hon har sagt till sina kompisar och de känner så här, bara, men hon måste ju säga ifrån. Liksom. Ja. Det är den enda logiska anledningen jag kan komma på, men den känns inte heller tillräckligt, alltså den känns för långsökt.
Mm. Och just det att their relationship has not been good for the last few months. She's completely devastated by it all.
Mm.
Alltså,
ja, det borde till med han var.
Ja, men jag jag vet faktiskt inte.
Nej.
Ärligt talat. Det är jättesvårbedömt såklart, men jag ville bara få med det där också för att eftersom att det är ju nog ganska ovanligt att i ett sånt här fall så får man tag i farsan.
Mm.
Och att han också är villig att tala inför media, alltså typ någon timme efter att det här har hänt. Så jag ville bara få med det där. Så vi lämnar väl Mason Greenwood där med att bara säga att...
Vi får vänta och se lite kanske till nästa avsnitt om de har kommit fram till någonting och sånt där och ifall det är fler bevis och sådana saker.
Det lär väl bli en följetong.
Ja,
skulle
det
lär gissa.
Det bli.
Men oavsett, jättetråkigt på alla sätt och vis.
Oh, ja.
Och i sådana här fall så spelar fotboll ingen roll.
Nej.
Överhuvudtaget. Men som sagt, det har hänt mer grejer så vi ska försöka få med allting vi har lyckats lyckats samla åt oss vad gäller framförallt silly season då.
Ja.
Där det ju inte hände så jättemycket under första 15 nästan 20
dagarna. Nej, det hände inte
dagarna.
Mycket. Jag läste lite rykten till och från men det var inte liksom så att man jaha, nu börjar han bli klar. Aha, nu, utan det, liksom, det hände inte mycket som du sa utan det var bara lite snack och så.
Precis, så jag tänker att vi kör en liten deadline day även om det är en dag ifrån deadline day. Så vi har ju säkert missat någon stor transfer nu när detta släpps tyvärr.
Ja, det kan vi nog ha gjort.
Det kan nog
i och med att detta är på söndag kväll vi spelar in.
Exakt. Men jag tänker att rulla någon jingle här Simon så kör vi lite deadline day då. Där, ska vi börja med Martial kanske?
Ja, han har jag inte hört så mycket om, men det kanske du har.
Han är ju då klar för Sevilla.
Ja, han är det.
På lån till slut av säsongen.
Mm. Det är nog bra för honom.
Utan vad ska man säga, utan en klausul.
Mm, exakt.
Så det finns ingen möjlighet att
köpa loss han.
Nej,
utan han går tillbaka till United när säsongen är slut. Så.
Ja, och därifrån så gissar jag väl att han kommer leta en ny klubb.
Han vill nog gå permanent sen.
Jag tror att det är ganska kört för Martial när det kommer till United. Men för honom så är det ju liksom för United så tycker jag att det är bra för att det är ju som jag pratade om det var förra veckan att det är ju spelaren som är längst ifrån Rangnicks tankesätt som spelare. Han är ju liksom motsatsen till vad Rangnick vill ha i en forward. Och det finns definitivt klubbar som kan få användning utav Martial för att det är en spelare med fin teknik och en näsa för mål.
Oh,
så att det kan bli bra i Sevilla, det är ju Det är jag definitivt positiv till. Det kan säkert bli jättebra. Så det är väl det om Martial egentligen. Jag är ju en sån motståndare till Martial, så jag är nog fel person att tala om detta, för att jag gillar ju verkligen inte honom.
Nej.
Men det har ju mycket att göra med vad jag har sett i United och vad han har tillfört till och hur jag ser på fotbollsspelare.
Nej, jag håller med dig.
Men sen är det ju två rejäla bomber, och det är ju dels Vlahovic då.
Ja, till Juve.
Som är klar för Juventus.
Det kommer bli väldigt intressant att se om han... För jag menar, han är verkligen sån som säger, han kan nästa säsong göra 5 mål och bli lite meh. Han kan också bli en sån som gör 20-25 mål nästa säsong.
Du vet, det hade ju inte förvånat mig om det hade blivit en Luka Jovic.
Ja, men lite så. Det var också det jag tänkte, antingen liksom en Luka Jovic, eller typ nu när Tammy Abraham gick till Roma med, och hur bra som helst också.
Ja, det ska bli väldigt spännande att se, för alltså, som sagt, jag är ju sen på tåget Vlahovic, men jag har hunnit se lite nu. Och det är ju en bra alltså, spelare. Ja. Alltså, det är ju ingen tvekan om saken. Han är ganska så komplett, om än inte. Det är ju inget... han är snabb.
Ja.
Eller förlåt, han är inte snabb.
Nej, han är inte så snabb.
Han är inte så snabb, men han, om jag ska dra paralleller till någon, så jag drar ganska tydliga paralleller till Lewandowski.
Ja, okay.
Om man ska dra paralleller till någon. Mm. Och som sagt, en jäkla näsa för mål. Men som vi har sett tidigare med spelare som just har varit svårdefinierade, så är det ju lätt så att som i Jovic fall till exempel, så kan det ju vara så att har du inga liksom rejäla spetskvaliteter och går till en klubb där det helt plötsligt går lite trögt, så kan det ju tyvärr bli så att man stagnerar där.
Ja.
Som ju vi har sett med Jovic, som vi ju har sett med Mariano till exempel, som också var i Real Madrid.
Ja, just det. Ja.
Som det inte heller blev något av. Men det ska som sagt bli väldigt spännande att se, och Juventus kanske... jag tror att det är en bra värvning för dem, för att dels så tror jag att de kommer att behöva värva lite säkrare än vad de har gjort.
Ja.
Och en säker väg att gå är ju att värva framgångsrika spelare från mindre klubbar från samma land.
Ja.
Det har ju visat
sig. Som är vana vid ligan bland annat.
Ja, men precis. Ja. Och du kan ju peka på hur många som helst som har tagit den vägen. Ja. Liverpool till exempel, som ju fiskade halva Southampton i 3 års tid. Och nu är det rätt många av dem som ju är jätteviktiga för Liverpool idag, eller har varit tidigare.
Ja.
Det finns säkert många andra exempel, men det ska bli kul att se, och det är ju verkligen en striker.
Ja, ja.
Och det kanske är en sån grej som Juventus behöver, eftersom att man ju lät Ronaldo gå, eller sålde Ronaldo rent ut sagt, så kanske det är, jag ska inte säga att det är en ersättare till honom, men åtminstone skrapa,
men det är en början liksom.
Ja, men precis. Och han är som sagt van vid Serie A-fotboll. Och det är ju i Serie A som han har varit allra, allra bäst. Vilken ska vi ta här nästa? Kanske Adama?
Ja, utlånad va? Men med utköpsklausul här för mig att det stod.
Ja, Fabrizio Romano då, som är alltså ett, vad ska man säga, orakel. Ja. Vad man ska säga. Han rapporterar först om alla, vad ska man säga,
alla transfer och rykten liksom och allt sånt.
Han har koll, kan man säga.
Ja, han har koll på vad som
och händer. Har heller aldrig fel.
Nej.
Utan han skriver bara ut saker som är helt officiella och klara.
Mm.
Där han då skriver att det är precis som du säger. Deal verbally agreed, eller nu agreed också, för han är ju i Barcelona.
Ja, han är klar. Jag såg bilder idag på hans, när han gjorde medicinska undersökning, eller den här, gå igenom det medicinska.
Och det är ju då till slut av säsongen lån, men med en utköpsklausul efter lånet på 30 miljoner euro.
Ja.
Vilket är ganska så rimligt.
Det känns ju ändå så.
Det är just det att han inte har visat på en slutprodukt än.
Nej.
Som gör att, grejen är ju så här, hade han gjort 10 mål på en säsong, alltså då hade vi ju snackat det trippla. Då hade vi snackat 90 miljoner.
Oh, ja.
Men jag vet heller inte varför. Vad vill Barcelona få ut av Adama?
Nej, det är det jag inte vet riktigt heller. Hur de...
För det känns inte som att det är yttrar de saknar.
Nej.
Det är ju i och för sig att Ansu Fati är borta.
Ja, det är ju det kanske. Och ja, nej, det blir intressant att se lite vad de tänker.
Och Ousmane Dembélé verkar ha ställt sig helt på snedd.
Ja, lite så. Han är det ju, alla klubbar ryktas ju dra i honom, vad jag läser sånt där. Det är ju,
ja,
det är hur många som helst.
Och just som vi pratar så är det inte klart än vart, nej, han hamnar eller om han stannar. Sen, det är många.
Ja, det är många. Vi kan ju dra dem lite kort om vi vet.
Ja, men typ Amad Diallo till exempel. Signade ju, alltså du vet, United Ivorianen, ja, där han som värvades från Atalanta.
Mm.
Han gick ju till Rangers nu på lån, alltså inte Queen's Park utan alltså skotska
Rangers.
Glasgow Rangers.
Ja.
Och gjorde mål 5 minuter in i sin debut.
Vad gött.
Vilket är ju kul att se såklart.
Ja, ja, det är kul.
Och man hoppas ju på att han verkligen kan blomma ut, för det är ju verkligen en supertalang.
Oh ja.
Och det är också på ett sätt bra att de lånar ut honom för svensk del, för att det betyder att Elanga i och med både Martial och Diallo och nu då Mason Greenwood,
ja,
kommer ju inte spela.
Nej.
Vilket innebär att det är ju vidöppen dörr att sparka in för
Elanga. Oh ja.
Från ingenstans. Och det är ju skitkul. Så, och som sagt, hoppas att Diallo verkligen får ut allting han behöver där i Rangers, för jag tror att det är en väldigt bra nivå för honom. Jag tror inte han kommer bänkas där direkt.
Nej, nej, nej.
Så det är nog väldigt bra för honom där. Vad hade vi mer? Jo,
Luis Diaz till Liverpool med. Den är ändå lite intressant att se. Jag har sett han en match, och det var när City mötte Porto i Champions League. Mm. Då var han fruktansvärt bra. Han gjorde ju mål till och med. Då han var han riktigt bra.
Vi har ju inte pratat om honom alls. Men det är ju en väldigt spännande spelare alltså.
Oh ja.
Colombian. Och
vänsterytter typ.
Ja, vänsterytter, vänsterforward.
Mm.
Och har varit jättebra för Porto över tid. Och jag är glad faktiskt att Liverpool, det känns verkligen nu när de gör om, det känns verkligen som att de börjar generationsskifta.
Men skifta ju typ Mané och Salah typ.
De börjar förbereda för.
Börjar förbereda att de börjar bli med åren, ja.
Och de fortsätter att värva oprövat.
Mm.
Och de fortsätter att värva spännande.
Mm.
För de har värvat Minamino och han har ju visat sig varit rätt bra det senaste.
Ja.
Han har ju kommit in och gjort ett par riktigt bra,
ja, men inhopp. Han är ju ändå en lite supersub kan man ändå säga.
Absolut.
Han är inte den som gör mål varje gång han hoppar in, men han bidrar när han kommer in ändå.
Men det är ju kul att till exempel en spelare som Diogo Jota har ju visat sig vara, alltså det blev ju nästan ett problem.
Ja.
Eftersom att han var så jävla bra.
Ja, ja, ja. Vem som ska starta.
Precis. Mm. Och det är ju ett angenämt problem, för det betyder ju bara att man behöver hålla honom sysselsatt medan Mané och Salah fortfarande är som sitt allra bästa.
Ja.
Men med Diaz så tror jag att man får in en spelare som förmodligen köper att jag kommer ju inte komma in och starta här.
Nej, jag petar inte Mané den första veckan liksom, det gör man inte.
Nej.
Nej.
Det jag kan ställa mig frågan till, det är ju varför man inte har börjat leta vänsterfoten.
Mm.
Eftersom att Salah är ju, han kommer ju vara bra ett bra tag till, det är jag, ja, rätt övertygad om. Han fyller 30 år.
Mm.
Samma med Mané, samma med Firmino. Så de har ju en fronttrio där som fyller 30,
ja,
det här året. Och det betyder ju att de förmodligen kommer att vara världsklass i 2-3 år till. Ja. Om det inte skulle visa sig att Mohamed Salah är ett Ronaldo-fysmonster. Liksom.
Men det är ju lite det också, funderar på om han pallar tills han är dryga 35. Liksom. Det är ju, men det är ju, kan man inte veta nu. Men det, nej, jag förstår det. Det är en bra ersättare till Salah, har de inte tagit än i alla fall. Men det kanske är lite tidigt att göra också.
Mm.
Om de, ja, tänker att han är i sin prime några år till, då kanske det är dumt att plocka en ersättare in redan nu. Liksom.
Så kan det ju vara.
Men ja, vi får se.
Men Sen ställer jag mig frågan då, om de nu värvar Luis Diaz, för att grejen är så här att han det är ju en klassspelare.
Ja.
Så det kommer ju inte vara som så att, eller så här då. Jag tror att Jota är Firminos ersättare.
Mm, det tror jag också. Jag tror han hamnar mer centralt där.
Tror det med, för att han klarar verkligen av det. Och det har han visat den här säsongen bara. Och då är det ju Diaz som ska in på vänstern där då.
Ja.
Och det känns verkligen som att Klopp förbereder. Det känns lite som att jag ser inget slut för Klopp.
Nej, de räknar de med att ha ett bra tag till.
För han pratade ju om, alltså jag minns det typ när de vann ligan, så var det många som pratade om framtiden, och han var ju ganska tydlig med att så här, ja, men jag vill inte vara här hela livet.
Ja.
Men ju längre jag ser detta fortgår och hur jävla uttänkt allting är, det känns verkligen som att allt är uttänkt.
Det känns så i alla fall.
Med värvningarna de gör.
Det känns som han kommer vara liksom 5-6 år till säkert. Det skulle inte förvåna mig.
Ja, och att de dessutom har ett rejält knippe med unga spelare som kommer fram nu också ifrån de egna leden. Så allting känns så jäkla uttänkt och färdigt. Ja. Att
känns som typ, alltså för mig är det den typ bredaste truppen i världen.
Kan
alltså,
vara.
Ja, men lite så här, alltså nu har jag inte mätt exakt, men just det känns som att de har en klockren startelva. De har liksom, nu är det väl kanske andra målvakt som inte är de bästa tycker inte jag, om man jämför med andra lag som har bättre andra målvakt, om man jämför så. Men de har ju liksom bra ersättare på egentligen alla positioner och även flera tycker jag, plus att de kan plocka upp de yngre och de yngre gör det bra också.
De inte kan ersätta just nu med truppen de har, det är Sala, Fabinho, Van Dijk och Alisson.
Ja,
skulle jag säga. Ja. Fabinho går att, alltså inte ersätta, men du kan spela på ett sätt som gör att du kan vila Fabinho. Och detsamma kan du på sätt och vis säga om Salah.
Ja.
Även om han är ofta helt utslagsgivande. Men i Van Dijk och Alissons fall, där är det ju...
Nej, där har de ingen som kan hoppa in och göra exakt samma jobb. Det är inte det jag menar, utan jag menar bara att de har så pass bra ersättare att de ändå löser det och håller en hög nivå fortfarande.
För titta på, om du ska dra samma parallell till andra klubbar, så Chelsea, så har du Mount, Havertz och Jorginho borta. Eller om du har, som i backlinjens fall,
Thiago Silva
Spilicueta och Rydiger
typ
borta.
Ja, Rydiger.
Nej, det blir inte samma. Ingen kaxig backlinje.
Nej, det blir det inte.
Så det är ju det jag håller med dig om, att det är en jättebred trupp. Och det är framförallt många många spelare som är väldigt hängivna. Alltså James Milner, Jordan Henderson. Och just det faktum att så här, man märker inte ens av att Wijnaldum försvann. Och jag höll honom som...
Jag är också lika förvånad som du att man inte märkte av det.
Jag tyckte han var jätteviktig.
Ja.
Jag tror att hade jag haft TikTok för ett år sedan, så hade jag nog lagt upp en video om hur viktig han är. Alltså, men det märks verkligen inte av. Jag tycker mig inte se en enda match där man är så här, oj vad man hade behövt vinna all de här. Jag tycker Henderson har gjort sin bästa karriär i säsongen.
Ja.
Eller,
sin bästa säsong i karriären.
Sorry, det är sent nu. Jag har varit igång hela dagen. Sin bästa.
Ja, det här säsongen är hans karriär. Bästa. Ja, det är nog.
Skulle jag vilja säga. Ja. Men ja, jag väldigt spännande. Ja. Och som sagt, man gillar ju också att de värvar, alltså så här, kolombianer, egyptier.
Ja,
alltså,
ja, det är lite det, ovanligare nationaliteter och sånt.
Det är ju ingen superbrasse.
Nej, nej, nej.
Liksom,
nej,
utan nej, nej. De brassarna de har värvat, det är ju såna murbräckor som Fabinho.
Ja, Alisson.
Ja, och sen så har de fixstjärnorna är ju från såna Tjotahejti-länder. Liksom. Ja, exakt. Jag tycker det är rätt roligt.
Ja.
Men sen har vi ju, vi kanske sparar svensk kopplingen till sist då. Ja. Men Gimares då är ju klar för Newcastle.
Yes, kom från Lyon.
Var faktiskt så att en av de som jag har närmast relation till när det kommer till TikTok-världen, det är ju en kille som heter Magisterfröken Anton. Som jag liksom pratar med liksom då och då. Jag är inte så delaktig i det där communityt, utan jag håller mig till mitt. Men han har jag lite kontakt med och så. Och han firade 100 000 följare häromdagen. Och då var jag inne på hans live, så vi diskuterade lite det. Han sa något jävligt roligt faktiskt. Han sa, är Gimares Newcastles Robinho?
Ja, det vet man inte. Det är intressant koppling.
Men, ja, men jag tyckte det, för att vi spann vidare lite på det då. För jag var så här, det som jag tycker först och främst som Sverige inte fattar, det är ju hur stor Newcastle är som klubb. Det är ju alltså, nu när vi tillbaka klockan innan Premier League verkligen blev det här pengamonstret, Så Newcastle var ju bland de största klubbarna. Alltså de var ju uppe med Liverpool och United och Arsenal och alltså för 25 år sedan kunde du nämna Newcastle och Arsenal i samma andetag. Ja. Och det skulle inte ens vara kontroversiellt.
Nej.
För det är ju en väldigt, väldigt speciell klubb. För att det är ju en, det är en klubb som är i en stad där bara de finns.
Ja.
Det finns bara Newcastle United i Newcastle. Och en stad av en sån storlek gör ju att, alltså det blir nästan religiöst kring Newcastle när du är därifrån. Och sen är det ju en stad som, alltså det är ju inga, det är ju inte spanska solkusten.
Nej, det är det inte direkt.
Och jag kan tänka mig att det var det han kopplade då, att Guimarães kommer komma ifrån Lyon.
Mm. Eller det goa franska klimatet liksom. Och så.
Ja, men alltså egentligen bara att han aldrig har varit i England.
Nej, kommer till det gråa, 3 grader och regn liksom.
Gråa vinter Newcastle.
Ja.
Och ska bilda mittfält med Johnny och Shelby.
Ja, jag får se framför mig bara, han bara skriker på honom, han inte sköter sig på träningen.
Fattar första och, samtalet och till agenten. Guimarães
fattar inte ett skit. Han bara, vad är det här för...
Chuan, lad! Chuan!
Han bara, vad är det här för flintskallig gubbe som står och skriker?
Liksom. Varför spelar jag med Voldemort? Nej, men det ska bli...
Ah, kadabra! Det är så han upplever det varje gång han skriker på honom.
Du ska dö. What the fuck, he's gonna kill me. Det var väl i och för sig italienska.
Ja, det var italienska. Men...
jag vet inte riktigt hur brasse portugiser pratar.
Nej.
Men det är en väldigt spännande sådan.
Ja.
Så det är alltså en 40 miljoner prislapp.
Ja.
Alltså i euro då.
Mm.
Plus 8 miljoner add-ons.
Mm.
Och jag vet inte riktigt vad man ska göra. Dels så har jag inte sett honom tillräckligt för att vara så här, det här är jättebra eller här
nej,
är
jättedålig. Nej, jag har inte sett han alls.
Jag har sett delar och det är ju en fin spelare men också svår att bedöma. Alltså som alla Ligön-värvningar är. Eftersom att tempot i Ligön och PL är ju som dag och natt.
Ja.
Det är ju en bra mycket starkare värvning än vad de värvade nu som mittback där från Brighton.
Ja, Dan Burn.
Dan Burn, nej. Det var inte Dan Burn.
Yeah. Nej, Webster, förlåt.
Nej.
Nej, Dan Burn.
Ja, det var, just det. Jo,
ja,
det,
jag
är
bara,
helt
vänta
rätt.
Nu.
Sorry.
Så inte jag blandade ihop dem, men det var Dan Burn.
Ja, Dan Burn.
Från Brighton där.
Så det är en lite mer spännande värvning än,
ja.
än så. Men det gav mig också rätt, om vi ska vara kvar i Newcastle, att jag sa det, att de kommer plocka lagen som är på samma nivå som de, fast ekonomiskt svagare.
Mm.
Och det var ju där jag trodde att de skulle landa, och det visar ju sig faktiskt vara så. De började med att rispa och kraspa efter Dembélé.
Ja.
Och sen så kommer Dan Burn som första signing. Det kändes nästan för förutsägbart, men
ja,
så blev det. Men nu har de som sagt fått in honom, och han har ju liksom brasilianska landskamper under bältet, och
ja.
det är ju liksom en spelare med klass som de inte hade kunnat värva utan liksom miljard pengakossa.
Nej,
eller gris, vad säger man? Spargris.
Spargris. Sparkossa.
Så det ska bli spännande att se, men ja. Det kan ju faktiskt vara så att det är en Robinho-värvning.
Ja.
Men det som jag gjorde kopplingen till där då var ju att jag menar ju på att Robinho-värvningen, hade de inte gjort den, så hade de nog inte, så hade nog inte City vetat så fort vad det var de skulle gå efter.
Nej.
För de började ju med Robinho liksom, och det var en sån fruktansvärd affischvärvning. Som kom från ingenstans liksom.
Oh, ja, det var det.
Och där han liksom, dels så tror han ju att det är United han ska signa för. Ganska vida bekräftat att det var
ja,
så
det var
att
det.
Han åkte till Manchester och trodde att han skulle skriva på för rött och gult.
Ja.
Så blev det blått och vitt istället.
Ja.
Och det, jag tror att utan den värvningen så hade de inte värvat Vincent Kompany och David Silva och Agüero, som ju blev the cornerstones liksom.
Ja.
för det bygget som blev den första framgångsrika småperioden i Manchester Citys moderna historia. Och det kan ju vara så att Newcastle kommer gå på samma plumpar, ja, och kanske tar en Gimares som man inte har koll på om han akklimatiserar sig ordentligt.
Nej, exakt.
Och sen hamnar på rätt kurs. Men som sagt, vi får väl se. Det kan ju visa sig vara en fantastisk värvning.
Ja, ja.
Sen så är det ju lite City-nytt också.
Jag bara läste lite kort, men jag har
Julian
inte...
Alvarez.
Julian Alvarez, ja. Inte i koll på vem det är, men det är...
Det är ju alltså en River Plate mittback.
Ja.
Men
han kommer stanna kvar på lån resten av säsongen. Det är lite som de gjorde med Steffen, gjorde de samma sak när de värvade honom. Han var ju med Lesto. Då köpte Precis. De också honom, men lät han vara kvar på lån resten av säsongen, så kom han liksom nästa säsong och så. Så det blir intressant att se hur
sa jag mittback?
Ja, du sa mittback. Ja,
nej, jag skojar bara. Jag är helt borta nu. Han är forward.
Ja, han är det. Det var det jag tänkte. Mittback i havet.
Ja, nej, jag menar forward. Ja. Jag vet inte vad som är med mig då. Jag kom direkt ifrån träning i storm. Så,
Vi kan ju dra igenom lite kort de vilka fler som är... Vilka som är klara, för jag menar, går vi igenom alla så kommer det ta...
Ja, men vi tar lite snabbt. Donny skriver på för Everton.
Ja, på lån.
På lån. Det är många lån.
Ja, det är det.
Sen är det Bentancur till Spurs, ja, klart, nu sen 5 timmar tillbaka. Och så en till då, Juventus Zakaria, som ju har varit en spelare som typ alla stora klubbar har varit då ryckt
flera år, känns
som. I flera år, och det verkar ha varit ganska så svårt att få loss honom.
Ja.
För att det är ju liksom, man tänker att det borde vara enkelt. Ja. Alltså Zakaria från lilla Mönchengladbach, liksom, det borde ju inte vara liksom jättesvårt.
Nej.
Dessutom som han spelat i en klubb som inte har mycket Europa-fotboll att prata om de senaste åren heller, utan han har ju tuggat på i Bundesliga bara och inte har fått den typen av exponering. Nej. Men tydligen då så är det jättesvårt, men nu har då Juventus fått loss honom, och det är ju då att hans kontrakt går ut som gör att de verkligen kanske får loss honom, så de får ju honom alltså för 5 miljoner euro.
Det är ju ingenting.
Plus 3 miljoner add-ons då. För att de ska få honom nu istället för när kontraktet går ut.
Ja.
Så det är ju en vansinnig... alltså skulle han visa sig vara så bra som han har varit i Mönchengladbach, det kan ju vara det största rånet fotbollens historia. Men som sagt, det skulle tydligen till att hans kontrakt gick ut för att de skulle släppa honom.
Ja, men det är väl någonting då som...
Vilket är anmärkningsvärt.
Ja.
Men vi sparar kanske det bästa till sist då. Eller, vänta lite,
jag Christian Eriksen är tillbaka i Premier League, men det är gött.
Just det måste vi nämna.
Ja, han är utlånad till Brentford. Det känns inte så konstigt, men när det är alla danskar och sånt.
Ja,
norrmän och svenskar, det känns som det är Norden som spelar i Premier League. Men...
Ja, men det är ju mycket det är skandinaviskt bara nu. Sånt. Ja, det kändes lite som att, alltså, för det ska man ju vara tydlig med, att alltså, Skandinavien hade ganska tydlig inverkan på Premier League i början av Premier League.
Ja.
En del norrmän, en del svenskar och framförallt då kanske Ole Gunnar.
Ja.
Som ju var en stor profil. Liksom.
Ja.
Och sen tyckte jag att det försvann lite. Och sen tycker jag nu de senaste åren så började komma in lite mer skandinaviskt. Och jag tycker väl kanske att om jag inte säger mig helt fel här, så skulle jag vilja påstå att Daniel Agger måste ha varit den första i den vågen som jag tycker har kommit de senaste 7-8 åren.
Jag kommer inte ihåg när Schmeichel, Kasper, när han kunde gå till...
Men jag vill nog inte mena på att det är en riktig skandinavisk våg, eftersom att han är ju verkligen född och uppvuxen i England.
Ja, det är han ju för sig. Sant.
Men jag tänker, alltså, Daniel Agger kom ju ifrån FCK.
Ja,
verkligen. Så, ni får rätta mig om jag har rakt upp och ner fel här, men det är min magkänsla i alla fall när jag går igenom det jag har i huvudet. Men då kanske vi tar det sista. Jag ska bara se. Insigne, ja, men det har vi redan nämnt.
Ja, gick till MLS.
Ja, och det händer ju inte förrän i juni heller.
De påstår ju, alltså jag vet vilken du ska ta, men de påstår att Alexander Isak är klar för Arsenal. Men det är ju, de påstår att det är typ klart, men det kanske inte det. Men Det vore mycket ju, om Arsenal
det
senaste.
Det vore ju ett North London derby värd ja, att titta på.
Isak mot
för
Kulusevski.
Dejan Kulusevski är ju klar för Tottenham alltså.
Ja, på lån.
Den kommer ju från ingenstans tycker ja. Jag.
Jag har mycket snack om Premier League dock.
Men du, alltså jag först var jag så här, Tottenham, vart ska han in? Ja. Sen så tänkte jag så här. Son Kulusevski Kane.
Ja.
Alltså den kemin, alltså jag tänker mig fatta, alltså för så här Jungmin Son
är
ju rolig för Kane att kombinera med.
Ja.
Men det blir ju, alltså i Son och Kanes fall så blir det ju ganska så mycket så att, precis som vi såg under förra säsongen, att Kane assisterar ju Son.
Ja.
Sen gjorde han ju sina mål också.
Ja.
Men Kane blir ju mycket mer av en playmaker när han och Son startar samtidigt. Framförallt när han under Mourinho droppade så mycket som han gjorde. Nu kommer Kulusevski in och jag tror att han och Kane kommer göra chorba alltså.
Ja, alltså, jag hoppas det i alla fall. Det har varit kul för han att bara leverera järnet i Premier League nu.
För han har ju inte fått spela, om vi inte räknar med svenska landslaget, så han har ju inte fått spela med spelare där han har fått kombinera.
Nej.
Han har haft Ronaldo in till sig fram till denna säsongen, och i år har han varit bortprioriterad.
Oh ja.
Och jag tycker det ska bli så jäkla kul att se honom bredvid en spelsugen forward. En spelare som söker fötter och som vill kombinera och som kan släppa lös Dejan. För jag tror verkligen att det är det han behöver. Så från att ha tänkt lite så.
Mm. Ja, jag är med. Attans, ja,
det fanns så. Andra klubbar.
Ja, men till, så tänkte jag med.
Till att jag vänder nog där. Jag tror att det kan bli jättebra. Och jag tycker att det är den nytten som kompletterar Son och Kane bäst utav alla de har. Lucas Moura, Bergwijn, eller hur man nu säger hans efternamn.
Ja, exakt.
Jag tror att det kan bli jättebra.
Det tror jag med.
Och jag som det. Sagt, Conte approvar ju liksom bara värvningar som han verkligen tycker är bra.
Mm.
Annars så lämnar han ju. Det är ju så man har sett
ja.
Varenda gång som Chelsea...
Man måste ha sett honom i Serie A innan när han var det.
Men varenda så gång Chelsea, eller så här, när Chelsea tog in en spelare som han inte hade approvat för, men då lämnar han Chelsea liksom.
Ja.
Så det är ju så Conte. Alltså jag tror att detta är en Conte-värvning. Och det vore ju grymt att se alltså.
Ja.
Och det makes sense.
Det hade varit jättekul.
Conte från Serie A har förmodligen sett Kulusevski mer än någon annan Premier League-tränare.
Förmodligen.
Checks out, makes sense.
Ja.
Och vi hoppas ju att det blir jättebra. Och skulle det vara så att Isak går till Arsenal, North London Derby uppskjutet.
Ja, då tittar vi ihop.
Det kan ju vara alltså...
Det kan vara svinkul alltså.
Ja. Det hade ju varit guld att se.
Ja.
Men det är väl den silly vi har. Ja, just det.
Än så länge i alla fall.
Gåsens med. Klar,
ja,
för,
Gåsens klar
Inter.
För Inter.
Bra värvning. Mm. Stackars Atalanta.
Ja.
För det är ju, alltså om det är något lag jag gillar i Serie A så är det Atalanta, så det vore ju tråkigt.
Ja.
Sen så är det ju så att André Onana, som ju har varit avstängd länge för doping, ska... ska tydligen vara klar för Inter.
Jaha, intressant.
Och det betyder då att han...
Handanovic.
Han är ju klar. Och, ja, men Handanovic är ju också 37.
Ja, det, jag vet ju han är gammal. Jag bara tänker, det är ju en meriterad, liksom, rutinerad målvakt som har varit i Serie A i många år.
Så. Definitivt.
Men det är klart, de måste ju börja ersätta honom.
Skulle till och med säga att han är underskattad. Alltså det
är han verkligen. Han är superbra.
Mm.
Men jag bara tänker... Och han är ju en målvakt som vill starta. Och han, alltså det är två målvakter som fortfarande ska starta i ett sånt lag. Jag bara tänker den lösningen, att lösa det från början nu blir svårt.
Kan ju faktiskt till och med vara så att de... Ersättare. Alltså, jag skulle vilja ifrågasätta dig. Du kan ha rätt. Det ska jag vara tydlig med. Men... Kan det ändå vara så att Onana bara är glad att få komma in och träna?
Jo,
igen?
Kanske nu eftersom han har borta så länge. Det är inte omöjligt. Men jag tänker på hans kvaliteter så borde han ju starta. Men det är klart, han kanske köper att okej, för säsongen nu, jag har varit borta ett tag, jag kan börja bänka och sen så när han landar 38-39 så kan jag starta istället.
Och det säger rätt mycket om Onana att alltså, han ändå varit borta. När han får börja träna igen, det vill säga säsongen 22-23 eller när han får börja spela igen, så innebär ju det alltså att han har varit borta i 2 år.
Ja.
Och är har fortfarande inte sjunkit lägre på priolistan.
Nej.
Han går ändå till Inter.
Ja,
alltså,
ja, ja.
Det hade ju lätt kunnat vara så. Alltså, han har ju heller inte, han har spelat i Ajax.
Ja.
Det är heller inte en målvakt som förutom den här jättesviten i Champions League så har han ju inte bevisat sig på allra högsta nivå mer än så.
Nej, det har han verkligen inte gjort.
Och ändå så är det Inter som får tag i honom. Och det säger nog rätt mycket om vad folk i fotbollsvärlden ser i Andreonarna.
Ja, det jag ser med.
Ja, men som sagt, det är ju, alltså, det var ju min favoritmålvakt.
Jag ska inte förvåna mig om han, alltså, säg lite kort nu, då kommer jag inte på fler, men han och Donnarumma kommer om ett par år vara de två bästa i världen.
Det,
alltså,
håller det inte som otroligt?
Jag håller det inte det otroligt. Alltså.
Det kan absolut bli så. Så det ska bli kul att se.
Ja.
Skulle det vara så att det enda jag kan sätta fingret på, nu vet man inte vilken tränare de har nästa år i Inter, men han lär nog bli chockad över hur Inter spelar fotboll kontra Ajax.
Ja, det kommer bli...
det kommer nog inte vara så mycket sweeper-keeper kring Onana om jag har tolkat Inter rätt.
Nej, han Danovic är ju ingen sweeper-keeper i alla fall. Så att...
Nej, det är han ju verkligen inte. Det är ju en shotstopper, duktig i luften. Men...
Ja.
Men ja, som sagt, alltså förvånansvärt kul januarifönster, måste jag
säga.
Ja,
det är intressanta värvningar och liksom många ändå som är lite oprövade i kanske när de som byter liga och lite sånt där. Det blir liksom intressant att se.
Mycket framtids.
Ja, men känns så. Det är inte så att man plockar in en rutinerad spel som ska in och starta varje vecka. Det är inte många sådana.
Nej, det är ingen Juan Mata-värvning.
Nej.
Alltså som när United värvade honom i januari. Att han bara skulle gå in och rädda säsongen. Så blev det inte riktigt. Men det var ju verkligen det som var tanken. Ja. Det var en sån här skrytvärvning i mitten av säsongen. Och något sånt har vi inte riktigt sett. Så det ska bli jävligt kul att se. Ska vi gå vidare in lite frågor? För vi har fått väldigt mycket bra. Och jag tänker att det lär ju inte bli så långt som vi brukar. Men det kanske bara är för det bra.
Ja, lite så.
Att man har något avsnitt som inte är 40 dagar långt.
Ja.
Men vi har fått jättemycket bra frågor. Så du kan rulla en jingle här, Simon, så kör vi lite frågor. Här har vi en kille som vill vara anonym. Här blir det 1-1 också, va?
Ekvatorial Guinea kvitterar mot Senegal. Intressant.
Jajebug.
Ja, kul.
Ni får hänga med i följetongen. Ja. Men du är inte nöjd.
Nej.
Hur som helst, en kille som förmodligen vill vara anonym eftersom att han stavas extra konto.
Ja.
Skriver: hej, Jonathans tjej undrade vad bakgrunden till Aston Villas färger kommer ifrån.
Ja, det diskuterade vi.
Ja, och alltså det här svaret, det är bland det bästa jag sett.
Det är
alltså
så bra och intressant och liksom men väldigt utförligt med.
Ja,
jag läste det också
och lite kuriosa. Och
ja,
sånt där.
Exakt. Ja, men det är så här klockrent.
Svingött alltså.
Cred alltså.
Han säger då: jag är själv Aston Villa-fan och det sägs att färgkombinationen har ett skotskt inflytande och att den vinröda färgen då kommer ifrån The Hearts och den blåa färgen från Rangers med lejonet från Skottlands vapen. Därför är det många skottar som gillar Aston Villa. Villa ska också ha varit första klubben att bära vinrött och ljusblått.
Känns inte helt otroligt.
Nej, det är en jävligt märklig kombination.
Ja, det är det. Ja.
Om ni vill veta varför West Ham bär Claret and Blue, så är det för att en West Ham-spelares pappa, Bill Dove, var en löpare och blev utmanad av 4 Villa-spelare att komma till Birmingham för att de trodde att de kunde slå Bill i ett race. Så de bettade, men de förlorade och kunde inte betala. Så de gav Bill ett helt matchställ som då Bill gav till sin son, och på något sätt blev detta sen West Hams färger också.
Det
finns massa spännande historier kring detta, men antar att det är mest spännande för mig som är Villa-supporter. Hade varit superkul om ni pratade mer om Aston Villa, och hälsa Jonathans flickvän Up the Villa.
Klockrent alltså.
Nej, jag tycker det är bra. Grymt. Jag tycker det är otroligt.
Tack för att du la tiden till att skriva ner det där. Så det var,
det är
intressant alltså.
Ja, verkligen. Det är grymt.
Det är ju någonting man inte reflektera över med lag över lag. Hur den kommer sig att de har de färgerna och liksom deras liksom emblem och liksom allt sånt där, hur det kommer sig. En del har man lite koll på, men det är ju många lag som man bara ingen aning, men som kanske har sån här lite random stories.
Ja, och det är alltså sån här kuriosa är ju sånt man bara älskar.
Ja,
liksom.
Det är svinkul.
Och det är ju starka When We Were Kings-vibbar på det svaret också. Så det är fullkomligt underbart att lyssna på.
Det var Niva Scouting skulle jag säga.
Ja, lite så. Det hade varit intressant att veta vem killen är.
Ja.
Men sen då så var det bara en så här oviktig grej. Där en som heter Isak svarar, eller frågar ska jag säga. Hallå, jag har en fråga som kanske inte är mega fotbollsrelaterad. Jag ställde den i Jonathans live men blev väldigt kort och svår att förstå sig på. Frågan är hur Jonathans bio på Instagram uppkom, alltså kärt barn har många namn, jag heter Jonathan. Tycker den är väldigt rolig och jag och polarna slänger sig med det uttrycket nu. Tycker jag.
Det är bra.
Jag vet inte riktigt var jag fick det ifrån, ärligt talat. Men jag har fått en kommentar på det tidigare.
Men det finns ju talet som heter kärt barn har många namn. Men
men han tänker väl just twisten där. Ja. Jag heter Jonathan. Jag heter Jonathan. Typ att jag har bara ett namn. Jag är inte så jävla omtyckt.
Lite så.
Så det är ju det som är poängen med det. Men jag vet
ja,
inte,
jag fattar det.
För jag fick höra av en kompis att han var så här, men var du fått det ifrån? Och jag vet inte. Alltså, jag tror inte att det är något. Alltså, det känns himla billigt. Mm. Det känns ju som ett väldigt billigt skämt.
Ja,
det känns ju som att någon borde ha dratt det innan. Men jag vet inte. Jag har inte hört det någonstans. Nej. Så jag vill egentligen slänga ut det. Om det är någon som vet, någon annan som har sagt det eller skrivit eller någonting tidigare, så vill jag veta det.
Ja.
För jag har ingen aning. Faktiskt.
Bara dök upp en dag och sen har jag hängt i typ.
Precis.
Ja.
Sen har vi en till fråga. Måste bara ställa en snabb fråga, skriver anonym skulle jag gissa. Har alltid undrat varför man ställer sina egna spelare bredvid muren vid en frispark. Såg Chelsea göra det nyss och de träffade Aspilicueta. Finns det någon fördel med att ställa upp muren så, eller bara större risk att träffa en spelare?
Ja du,
jag
fattar ju poängen med det. Sen att de träffar Aspilicueta, då skulle jag bara säga att det är en dålig frispark.
Faktiskt. Ja, jo.
För men jag fattar, de sätter ju muren för att, alltså, en målvakt ställer upp en mur så mycket som man vill täcka så att han kan stå i en bra position för att vara redo, men så att han ser bollen också.
Mm.
Vilket gör att om de ställer en mur på två pers till i det egna laget liksom, i det offensiva laget, så måste ju målvakten antingen välja att stå kvar, så blir det svårare att se bollen. Mm. Annars måste han flytta, och det gör att då flyttar han ju längre ifrån den stolpen som muren täcker. Mm. Vilket gör att där blir det jättelucka. Och då har man större chans att om man bara får den över muren så är det större chans att göra mål.
Ja.
Så det är egentligen det som är anledningen, men det är bara att man träffar man sin egen spelare istället, då är det ju bara en dålig frispark. Men det...
Ja, precis, för det är väl lite give or take där, men
ja,
alltså,
det är det.
I stora stycken så är det ju bara att göra det jobbigare för målvakten.
Ja, det är ju för skymma för målvakten, ska väl sägas.
Ja, precis. Ja. Så det är väl egentligen den enkla frågan på det.
Mm, det enkla svaret.
Ja, precis. Här har vi en jättebra också. Det är från en kille som heter Karl som frågar så här. Den är lång som fasen också, och det är skitkul att ni har börjat ställa såna här riktigt goa frågor. Alltså inte typ så här, vilka är era favoritspelare?
Nej.
Utan mer ingående. Vi har uppmuntrat verkligen det. Det är skitkul. Han skriver: hej, mitt namn är Karl och jag är 16 år och jag har precis börjat spela fotboll.
Mm, kul.
Det är ju... Vi hade en spelare som började spela förra året, för nästan exakt ett år sedan.
Mm.
Skulle jag gissa. Ja, precis. Mm. Två år förresten.
Ja.
Hon var ju 13 då.
Ja.
Tyckte jag var ganska sent.
Mm. Generellt så är det ju ganska sent.
Ja, men 16 vet jag inte ens om jag har hört typ.
Nej, det har inte jag i alla fall.
Och jag menar inte det är något negativt. Utan det,
nej. Det är kul att man hittar intresset ändå liksom.
Bättre sent än aldrig.
Exakt.
Förlåt om detta blir lite kluddigt nu, men jag hoppas du förstår ändå. Jag var på min första träning förra tisdagen och då körde vi lite standardgrejer, såsom kvadraten och så vidare. I alla fall, vi var
vad är kvadraten?
Vadå standard?
Skoja bara.
I alla fall, vi var 14 stycken som var på träningen, så vi spelade 6 mot 6 match. Eller 7 mot 7 blir det då med målvakt. Ja, vi spelade med formationen 2 mittbackar, en in i mittfältare, 2 yttrar och en striker. De frågade mig vilken position jag brukar spela och jag sa att jag aldrig hade spelat förut. Jag blev i alla fall satt på höger ytter. I alla fall, för att komma till saken så är min fråga, vid flerstaka tillfällen så hade andra lagets vänsterback som var på min sida bollen och han hade väldigt mycket yta att jobba med på sin del, om du fattar. Jag har förstått mitt uppdrag som högerytter att jag skulle markera det andra lagets vänsterytter och täcka honom från att kunna ta emot en passning, eftersom ingen annan verkade ge sig på att pressa mittbacken som hade mycket yta, så gjorde jag det för dig istället. Men då lämnar jag ju vänsterytten fri. Frågan är i alla fall, efter allt kluddande, hur jag ska göra i en sån situation. Ska jag fortsätta täcka ytten eller ska jag pressa mot mittbacken i en sådan situation? Jättebra fråga.
Ja, det var det.
Precis som med många saker i fotboll så är det ju helt beroende på hur...
Det är väldigt situationsanpassat.
Och hur du väljer att spela.
Ja.
Jag hoppas alla förstod då. Så summa kardemumma, mittback eller back har boll. Ja. Och en ytter vet inte om han eller hon ska pressa på den backen som har bollen eller skydda den ytterposition som gör på din sida.
Täcka ute på kanten liksom.
Ja. Mm. Och det är ju, det har ju inte bara med dig att göra, utan det har ju att göra med hur du bestämmer att spela. I vårt lag till exempel så vill vi ju inte göra det, utan det vi gör istället är att vi bågar för att skapa en passningsskugga bakom oss så att ytten ändå inte är spelbar.
Nej. Man täcker passning och pressar samtidigt.
Exakt. Mm. Det är ju svårt och vi lägger jättemycket. Vi gick och tränade på det idag. Det är jättesvårt.
Ja, det är
komplicerat och det är det. Precis det som till exempel Ralf Rangnick försöker få in nu i Man United och som kanske Liverpool är allra bäst på i hela världen.
Ja.
Tillsammans med typ Atalanta. Men det som jag ville komma till där är ju att det beror helt på. Bestämmer sig resten av ditt lag för att stanna, så gör du dig själv en otjänst, för då springer du helt i onödan. Mm. Men bestämmer sig alla för att gå på, så är det ju
det, väldigt effektivt.
När det kommer till pressspel så är det väldigt svartvitt.
Mm.
Går en så går alla. Använder jag som mantra.
Ja.
När jag coachade och instruerade, går en så går alla. Är det någon som sätter press, då gör vi det allihopa. Sen om det blir bra eller dåligt, det får vi utvärdera efter. Men går en så går alla. Det är mantrat.
Man måste göra det kollektivt, annars funkar det inte.
Exakt. Jag tycker väl att du där gör helt rätt i att pressa. Alltså helt rätt sätt till vad du känner själv.
Ja.
Och det betyder också att du är en spelare som gillar att ta initiativ.
Mm.
Och det är en sak som man gillar hos
tränare.
Det
är positivt.
Vilket betyder att skulle du då få den direkta instruktionen att stanna kvar, så skulle du förmodligen också göra det. Och det är ju väldigt positivt från ett tränarperspektiv. Men som sagt, det beror på hur ditt lag spelar. Är ni ett lag som pressar högt, så är det ju pressa den backen som gäller. Senegal-taledningen där.
Om det inte är offside, men nej. KJT vet du.
Ja, det är klart det.
Premier League levererade.
Underbart.
Ja.
Nej, men som sagt, det var svaret på den frågan. Och jag hoppas att ni finner det. Jag hoppas att ni fattade vad vi menade också.
Ja.
Min syster har äntligen börjat lyssna. Jag vet inte varför hon vill lyssna, för hon hör ju mig ändå på träningsplan dag ut och dag in.
Hon har inte tröttnat på dig.
Det är ju positivt. Men precis som jag har sagt tidigare, så hon har ju verkligen börjat titta på fotboll. Alltså mycket. Alltså så mycket hon kan. Och det är faktiskt skitkul att se. Eftersom att hon nästan i stort sett har tvingats in i att vara fotbollsintresserad, eftersom att hela familjen minus mamma är intresserade.
Ja, precis.
Och mamma tvingar ju sig själv liksom. I stort sett.
Ja.
Men hon har ju frågan då, några tankar till varför Chelsea känns ringrostiga in i det nya året. Och där hade jag väl haft en ganska lång förklaring. Om det inte hade varit så för att de gjorde sin bästa match på väldigt länge mot just Spurs.
Ja, det gjorde de. Men jag håller med, när de har känts ringrostiga och de har känts inte samma som den brukar.
Nej, men det har känts lite off.
Inte riktigt samma power i dem.
Samtidigt så är det att förvänta. Jag pratade med en annan Chelsea-supporter, en kompis, som frågade samma sak lite tidigare. Mm. Och jag tror att mitt svar då var att dels att de inte, alltså fram till att det började hacka, så hade de inte roterat i stort sett någonting.
Nej.
Utan i både nästan exakt samma startelva med några få undantag. Man har vänt och vridit på lite yttrar.
Mm.
Men förutom det så har du inte liksom varierat så mycket på dina startelva, varken i CL eller i PL. Och sen när det börjar hacka, då slänger man in massa matchoförberedda spelare.
Ja, exakt. Plus långa skador på både Reece James och Chilwell.
Ja. Och Lukaku och var ju borta en del också som såklart. Ju faktiskt startade ganska starkt.
Han började
starkt.
Rätt bra. Ja, men en del skador är väl en förklaring.
Ja, men också att jag tycker att det var lite väl kortsiktigt utav Tuchel att vara så simpel, eller vad man ska säga.
Och bara köra samma lag och bara...
Precis, och när då skador kommer på pappret också så är det ju ännu...
Du är ingen redo för att spela liksom.
Precis, men nu tycker jag att han har börjat rotera. Och först när han började rotera så såg det inte så bra ut. Då såg det ganska tafatt ut. Och framförallt så hade man ju verkligen inget flax på sista tredjedel.
Nej,
det är ju väldigt
inte.
Många matcher som jag tycker att spelmässigt är ingen skillnad mot det första Chelsea man såg. Utan det är mer slutprodukt och sista tredjedel.
Ingen som gör målen riktigt.
Precis.
Känns det som.
Men nu tycker jag att det ser precis lika bra ut som innan, och det som jag tycker är ännu mer positivt det är att man verkligen har bevisat att det går att rotera lite på backlinjen med.
Ja.
Det enda som jag tycker är helt oersättligt, det är ju Thiago Silva.
Ja.
Det är han som det är oersättlig.
Ja.
Rydiger går att ersätta. Malang Sarr gjorde det ju bra till slut. Han gjorde ju ett par matcher där han med boll var lite väl tafflig, men jag tycker att det har sett bättre och bättre ut. Och han är verkligen ett fysmonster.
Oh ja.
Så han kan absolut bli han kan bli jättebra. Och det är viktigt för Chelsea att sådana spelare kliver fram på det här sättet när man verkligen behöver rotera, och man behöver att de roterande spelarna presterar.
Oh ja.
Så jag vill tro, utan att veta och att det inte har satt sig en trend än, så tror jag att Chelsea svacka, den värsta i alla fall, redan är förbi.
Nu ska man ju iväg och spela en sån, de ska ner till Sydamerika eller vad det var, och möta jag
Club World
helt.
Cup.
Ja, exakt. Klubb VM typ.
Ja, precis.
Ja. Final här, va.
Exakt. Ja. Så det är väl,
så de ska iväg på det ett tag, så de spelar inte på två omgångar nu i Premier League, eller i alla fall i Fantasy Premier League.
Ja.
Till exempel.
Men det är väl det korta svaret, och jag tänker så här att jag har inte jättemycket mer jag vill ta upp, men vi kan väl avsluta. Nej. Med dels så finns det ju inget i fantasy att prata om.
Nej, det har inte varit någon mer match. Det är en match kvar i denna omgången, men den har inte spelats än.
Precis, och det enda man kan slänga in är ju att nu är ju Egypten vidare ännu längre, så
ja.
Salah blir borta en lite till.
Ja, han spelar ju förmodligen semifinal på, jag tror det var tisdag eller onsdag. Och gör ju att han är ju förmodligen tillbaka, tror jag, till nästa omgång. Men han lär ju inte vara helt redo. För att det är ju tisdag den 8:e nästa omgång.
Ja.
Så han är ju tillbaka, men frågan är hur många dagars vila han får. Och hur fit han är och hur sliten han är liksom, allt sånt där. Så att det kan vara bra i åtanke, och det har jag i åtanke, kan jag säga. För att så fort... Jag känner att men nu är han redo, då ska han in i mitt lag i alla fall. Men de gick vidare, och så får vi se här om Mané går vidare nu. De spelar, de har en kvart kvar här och leder med 2-1 mot.
Ja, så det ser ju ganska lovande ut, även om Ekvatorial Guinea trycker på nu. Men som sagt, det är ju relevant för ni vet ju redan hur det gick.
Ja.
Men det kanske leder oss in på... vi måste väl bara nämna det som du la ut på gräsrötter.
Ja, vi har ju märkt att det är ganska många som är intresserade, eller som spelar FIFA också. Och det är väl lite kul, för det är ju ändå fotboll relaterat.
Absolut. Jag önskar att jag var så investerad, för det är ju jävligt kul. Alltså,
det är ju riktigt kul när man verkligen är det och liksom kan lägga tid på det emellanåt. Det har varit lite blandat för mig när jag kunnat och så. Nej, men för jag fick en fråga. Det var en som skrev till mig på Instagram, en av lyssnarna, och bad mig skicka, eller ville att jag skulle lägga upp på mitt lag. Och då sa jag, men jag kan skicka till dig så länge i alla fall, så tänker jag att jag kan skicka senare.
Ja, för att det är ju inget dåligt lag du ställer på banan.
Nej, jag hade ju, många var ju lite sura på mig för att jag fick Ronaldo i ett medelikonpaket. Och sen nu för, ja, det är väl ungefär 2-3 dagar sedan, så gjorde jag en, som det heter, en truppigutmaning då, där man får lämna in spelare för att få en, jag tror det var antingen baby eller medelikon. Man får upp 3 stycken slumpmässiga som kan vara både, alltså det lägsta, alltså total betyget på en spel, eller det näst högsta alltså.
Mm.
Och kunde vara vilka som helst, och jag fick upp mellan ikonkortet på Pelé. Så att jag har ju de två både dyraste och bästa, ja, men jag ska väl säga bästa brassarna på FIFA, ja, av ikonerna i alla fall.
Det skulle väl vara, nu vet jag inte hur det är det här FIFA, men det känns som att det finns ganska många vänsterbackar ändå, men Roberto Carlos hade man väl heller inte riktigt tackat nej till.
Nej, det är klart han är bra, men som du säger, det finns väldigt mycket bra vänsterbackar som, ja, men i princip är lika bra som honom.
Vad har du där som, då? Typ Theo Hernandez?
Ja, det är Theo Hernandez, står ju fortfarande med, ja, Alfonso Davies använder en del, Ferland Mendy i Real är också jättebra.
Mm.
Ja, men det finns ganska många olika, jag har säkert glömt någon, men det finns en hel del på i princip alla positioner nu som är bra, som gör att även nu när Team of the Year har kommit, så har ju en del, någon jag har mött har ju använt Joao Cancelo, haft hans Team of the Year-kort som vänsterback, och det är också jättebra. Så att det finns en del, men det var väldigt kul, för jag fick ju liksom vad var det, Stoichkov och Nakata liksom. Så jag bara såg snabbt när de två kom upp.
Men Stoichkov är väl ändå skapligt?
Ja, eller? Och jag bara tänkte, så fort han kom upp, tänkte jag, nej, han vill jag inte ha. Men det är just för att jag har ju redan Ronaldo, så jag behöver ingen striker.
Nej.
Och så får jag upp Nakata, som egentligen är den som är den sämsta ikonen, skulle jag säga. På FIFA, den man absolut inte vill ha. Och sen så dyker Pelé upp och man blir helt såhär. Men jag tänker, jag kan lägga upp den videon, för jag skickade till dig och skickade till Theo och Otto och sånt där, bara för att visa lite. Men jag tänker att jag kan lägga upp det och även lägga upp på mitt lag bara för att visa.
Men du kan väl ta det lite snabbt?
Ja, jag kan ta mitt lag. Det som ska sägas då är ju att det jag haft mest problem med under tiden jag kört Ultimate Team är just att hitta, ja, men mittbacka som jag är nöjd med. Jag vill ju ha, som många andra vill ha, de snabba, de ska även vara rörliga, hyfsat starka. Och liksom, ja, men reaktionssnabba och så. Och jag har lite svårt att ha bra kombination. Även målvakt tycker jag har varit jättesvårt. Varenda målvakt jag har kört med tycker jag har varit kass. Och då, ja, men jag har kört med Maggian i Milan, började jag med, vet jag. Var nöjd med i början, men sen tyckte han släppte in, alltså, för mycket billiga grejer. Jag har kört med Donnarumma, också mycket sånt här. Alltså jag har kört med alla möjliga. Och sen nu ett tag så körde jag med Courtois i mål, och han har jag varit väldigt nöjd med faktiskt. Han är ju den bästa målvakten jag haft. Nackdelen med honom är att det finns inga mittbackar förutom kanske Jules Koundé i Sevilla, som länkar med honom, som är en bra Premier League eller vad säger Premier League, La Liga mittback. Han är lite liten, och jag tycker inte han känner så stabil som jag trodde att han skulle göra.
Koundé alltså?
Ja, Koundé, ja, precis. Vilket gjorde att jag funderade lite på hur jag skulle göra. Theo Hernandez har jag kört i princip hela säsongen. Kimpembe köpte jag i början av säsongen, för han var en sån jag märkte typ alla hade. Hon är, när jag köpte honom själv så fattade jag varför, så han är bara behållt. Men grejen är att för ett typ 2 veckor sedan, någonting sånt där, så kunde man göra en sån här SPC då, som det heter, truppbyggutmaning. Där man kunde få ett hero-kort. Och jag tänkte, ja, men det kan vara kul att testa. Dels hade jag köpt några dagar tidigare, köpt Ligöns Pelé. Det finns en som heter Pelé där också.
Abedi Pelé.
Ja, exakt. Och varje gång jag mött honom så har han varit svinjobbig, så det är därför jag köpte honom själv. Och tänkte, ja, men gött, om han kanske är en av dem, så kan jag sälja han jag köpte, för att han var värd ganska mycket, typ 350k ungefär.
Vad finns det för heroes där då, alltså, som är värda att ha?
Ja, det beror ju på lite. Typ, jag har ju mött ganska många som har kört med hero och lite så här.
Typ Ginola.
Ginola är väl nästan den bästa skulle jag säga av, av dem, för det är ju vilka jag har mött. Så sen beror på hur man spelar, men vi har liksom Pelevia, Ginola, Dina Talle tycker jag, när jag mött honom, är ganska bra.
Han var ju
många kört med både Solkär och med Robbie Keane och Joe Cole.
Ja, Joe Cole
Fredrik Ljungberg var det många som hade i början, men han blev ganska average sen när det kom fler och fler vänsteryttrar liksom.
Mm.
Sen har vi så här Morientes, striker, decent liksom.
Är Ljungberg vänster?
Ja, vänster mitt kan man säga. Alltså,
det känns ju märkligt, eller ja. Alltså, som jag minns Ljungberg, det var ju rätt mycket höger mitt.
Ja,
och även centralt mittfält tidigare.
Ja, exakt. Nej, i alla fall, så det har varit lite blandat. Men så var det också, jag även mött Ivan Cordoba, mittbacken. Han är inte så stor, men det är liksom en Cannavaro typ.
Serie A
mittback liksom. Och jag tänkte, jag bara gick igenom dem snabbt innan. Jag tänkte bara, men det är värt att göra den här SBC:n för att bara testa.
Mm.
Så bara, jo, men chansen är ändå, man får ändå ett spelarval av tre stycken och så får jag ta en av de tre. Tänkte jag, men får jag antingen Pelé eller Ginola eller Cordoba och kanske någon mer, så är jag nog nöjd. Tänkte, ja, men det kan vara värt att chansa. Och så fick jag jag kommer inte ihåg vilka det var, om det var Mario Gomez och någon mer, och sen var det Cordoba.
Jaha.
Tänkte, ja, men det är ändå bra. Han kan ändå köra med, för jag hade tröttnat på, jag hade Koundés vanliga kort.
Mm.
För hans specialkort som han hade var för dyrt, tyckte jag. Så skaffade jag honom, och så jag har han och Kimpembe som mittbackar. Och då tänkte jag, då måste jag ha en Serie A målvakt för att få full kemi på både målvakten och Cordoba. Vilket gjorde att jag kollade bara vilka som fanns, och då köpte jag Inform Chesney.
Mm.
För det är vad jag kollar, så tycker jag är det bästa. Som sagt, jag har haft Magian innan. Han skulle jag kunna ha.
Mm.
Länka med båda mittbackarna till och med. Men i och med att jag inte tyckte om han den senaste tiden, så kände jag att jag måste testa en annan målvakt. Och Chesney är helt okej, men jag vill ju egentligen ha någon annan, känner jag. Och sen så gjorde jag en SBC där jag fick en högerback i ligan som heter Klaus. Det är många som använder honom också.
Just det.
Väldigt bra. Den liksom den nya Kenny Lala liksom, lite så
fast. Ja, just det.
Ja, men lite så är han. Så har han Kimpembe, och så Theo Hernandez som vänsterback, och så har för ett tag sedan så packade jag Kantés vanliga, så jag kör med honom, jättenöjd med honom. Och sen så är det ju Guendouzi, körde jag med ganska länge, men jag märkte att han går upp i värde hela tiden.
Mm.
Så jag köpte honom och spelade med ett tag, var jättenöjd, och så sålde han för typ så här 40-50k nästan dyrare bara ett par veckor efter liksom jag hade köpt den, för han stiger fortfarande liksom. Men jag sålde honom i alla fall, för jag ville få ut lite coins ifall man skulle vilja köpa någon Team of the Year.
Mm.
Men jag har fått playerplick en som heter Tchouaméni från franska ligan som spelar i Monaco. Så han och Kanté kör som två defensiva, och nu har jag Pelé som offensiv mittfältare. Och så gjorde jag George Best SBC:n, så jag har han som högerytter, och så har jag R9 som striker, och jag har kört med Mané ganska länge som vänsterytter. Jag packade honom ungefär samma veva som Kanté. Men gjorde Sterlings play of the month efter SBC, för jag ville ha en lite, ja, men lite halare vänsterytter och sånt. Och han har ändå varit helt okej, men han funkar. Jag funderar på om jag ska köpa Neymars vanliga och testa och se hur han är, för jag har inte använt honom i någonting i år. Jag har inte testat honom.
Nej.
Och jag har ändå coinsen till att kunna köpa han, och han får bra länk, grön länk med R9 och sånt där.
Men om ni har lite tips till Joel, så
ja, vilka spelare ni tycker är liksom bra och sköna att köra med, för jag har ju ganska mycket. Jag har liksom Lewandowski Road to the Final-kort, men han är heller inte någon som går in. Mané har jag då. Jag gjorde Jesper Karlsson, fick ju Play of the Month. Och så fort den kom så gjorde jag den, för den var väldigt billig, och jag både mött han och spelat med han, och han är väldigt bra. Han påminner lite om nu ska jag tänka, det är FIFA 20, nu har jag tappat det, han som var från skotska ligan som var
Kent
precis. Mm. Han påminner lite om honom, han är inte samma nivå, men lite den här jobbiga hala, ganska pace ändå och sånt där.
Mm.
Jag har även David Neres startade med länge innan jag körde George Best.
Mm.
Rittgosen har ju fler corner. Jag har ju Henri då, hans vänsterytterkort. Lite för tung, det är därför inte han startar. Jag har Rio Ferdinand, mittback, är också lite slö och inte liksom lite för orörlig. Och så.
Säger rätt mycket om ditt lag när du
tycker Rio Ferdinand. Jag har liksom 3 eller 4 ikoner i truppen som inte startar, men det är ju för att ja, men det är det som är det roliga egentligen med mitt lag, är ju att Chesney har köpt och Kimpembe har köpt.
Mm.
Resten är packade eller specier.
Ja, det är ju gött
faktiskt. Så det är ju gött på ett sätt. Nackdelen är att det går inte att sälja dem.
Mm.
Men det går ju liksom att man har fått dem och packat dem liksom, och jag har ju fler spelare.
Det känns ju verkligen som ditt lag.
Liksom, ja verkligen. Jag menar, jag har ju packat många. Bara häromdagen packade både Juris, jag packade... vad var det? Det var inte något värde, men jag fick Luca Dings Inform som ändå 86 i ett sånt där typ, ja, men typ 7,5k pack liksom.
Skapligt.
Så det var ändå lite kul. Det är kul, man har ändå fått roliga och bra grejer när man gjort de här SBC:erna, både ikon SBC:erna och den här hero grejen. Så det är kul, men det var någon jag berättade för Jonas innan, jag mötte en som jag spelade mot, som skrev till mig sen efter jag hade mött honom, och han sa att han bara, du har Pelé och du har R9 men du är ändå så dålig, för han vann över mig. Och ja, jag var inte så bra den matchen. Sen så är jag ju lite så här, jag är ju inte direkt någon skiller som man kallar det, som många tycker om liksom, att
du spelar väldigt rakt. Alltså, jag minns jag när vi spelade det. Mycket, när vi spelade mycket, det var ju 20. Typ så vi verkligen blev alltså kompisar, ja, så vi började lärt sig lite FIFA. Men det var ju, jag tyckte det var jobbigt att möta dig, för att jag var ju väldigt, när jag spelade, jag var ju så här superteknisk och,
ja, men lite såhär Vinicius Junior är det, och Neymar och sådana är det många som använder, som vill vara lite skiller och liksom 5-star skills på många och sånt.
Men så vi var ju verkligen varandras motpoler där.
Oh, ja.
Och jag minns det alltid att du vann nästan alltid mot mig.
Ja.
Men i Weekend League så hade jag ofta mycket fler segrar än vad du
hade. Ja. Jag har aldrig varit någon som har vunnit. Jag har sällan vunnit liksom 75% av matcherna. Mm. Jag vinner liksom 50-60% av matcherna typ.
Och där har jag varit närmare dubbelt så många vinster som förluster.
Ja.
Och för tidigare FIFA, alltså typ så här FIFA 16-17, då var jag ju långt över det.
Ja.
Då var jag liksom, om jag säger att jag spelade 1000 matcher, så vann jag typ 700.
Ja.
Och förlorade 200 och kryssade 100 typ.
Mm.
Jag hoppas matte gick ihop där. Men
det... jag fattar vad du menar. Nej, för jag kör lite raka, lite med 1 och 2 tillslag på många och ganska rakt, just så här. Men mittback hittar ytterback antingen rakt upp på ytten eller mittfältare. Sen är det ofta så här, jag krossar ut på en ytter som ska göra sin gubb, eller typ felvänd forward tillbaka på rättvänd och sen bara ut på kanten. Alltså så här, väldigt rakt. Det är inte många passningar innan jag är inne i offensivt straffområde.
Mm.
Och det är ju på gott och ont. Det är väl också därför så här, när jag möter dig så går det bra, men när jag möter de här som är riktiga, alltså skiller, som verkligen alltså dribblar sig verkligen igenom, gör att jag är ganska aggressiv i min press och sånt där. För att jag vill vinna tillbaka boll snabbt och så, och så fort jag känner att den jag möter är i en farlig yta eller något sånt där, så vill jag vinna boll liksom, eller så här, se till så inte han hinner börja göra sin skill, utan jag bryter innan.
Precis.
Vilket gör att man många gånger har gått bort sig liksom, och det ser lite billigt ut och jag blir lite irriterad på mig själv att jag gör det. Men det är lite den spelstilen jag kör på FIFA, för att i och med att jag själv inte är skill, så måste jag använda lite mer fysik och mer försöka läsa och spela. Men vissa är ju så sjukt duktiga på att göra oväntade dribblingar och riktningsförändringar som gör att inte ens när man har snabba mittback att de inte hänger med. Vilket gör att jag kan både kriga mig igenom till en 2-1-seger, men jag kan också möta någon som leder med över mig med 4-0 i paus liksom. Det är ju tyvärr så, och då är man så här, ja, men för att jag orkar inte riktigt lägga krut och energin för att lära mig alla de här skillsen så att säga, utan jag tycker mer om så här, ja, men min front 4 ska vara väldigt duktig på att göra mål. Alltså verkligen så, ja, men det är ju liksom
snabba rörliga.
Ja, men snabba rörliga, men också så här, R9 är perfekt, för jag vill ju ha en forward som är rörlig men också väldigt stark också. Han, alltså, både om han möter mittback och ytterback så trycker han sig förbi, och då har han ju också fart. Vi gör att han är ju en klockring för mig. Han är klockring för de flesta, men just den spelartypen passar jättebra för mig, så han snittar ju Ja, men ett mål per match för mig. Och han har ju spelat, ja, men nästan 100 matcher snart, för att jag har varit så sugen att köra nu när jag har han och Pelé nu då.
Mm. Ja, nej, men det är, ja, som sagt, har ni något tips?
Ni får gärna skicka bilder på vad ni har för lag och sånt där. Ja, jag är, som sagt, hade jag varit en skille så hade jag säkert köpt så här Vinicius eller Neymar och liksom gjort dem det från början, men nu har jag spelar på ett annat sätt. Det är just därför jag har de spelartyperna jag har också. Mm. Så det är därför mitt lag tror jag ser lite annorlunda jämfört med andra, om man bortser från de två brassarna då.
Just det. Med det så tror jag att vi avslutar för ni som lyssnar på Spotify, och vi rör oss sakta men säkert, eller egentligen ganska fort, in till ni som är Patreons, och vi påminner till er Patreons att fortsätt skicka in frågor, för det är,
fråga på.
Det är mycket bra grejer, och som sagt, jag vill inte vara oförskämd, men ni som lyssnar på Spotify, ni missar något. Så vill ni bli Patreons så går ni bara in på patreon.com och söker på Gräsrötter eller Gräsrötter. Podcast, så kommer vi upp där, för det är bara vi som heter så. Så ska ni ha stort tack för att ni har lyssnat, och vi syns om en vecka igen.
Det gör vi.
Ha det gott.
Ha det gott.